i förra säsongen av Offsides podcast. Den röda drickabackens symboliska värde i omklädningsrummen diskuterades och Gate Alices bättre kan du intervjuteknik prövades. Mohammed Alis drivkraft avhandlades och det spekulerades om Magnus Perssons övernattningslägenhet i Kalmar. Lee Boyer, Hawaii-fotboll och Sassuolo. Lennon och McCartney i ett fotbollslag, det kinesiska pingisväldet och Johan Oremo. Micke Pernfors snusnästuk, jupp, och nummer 99 på ryggen. Gamla lyssnare har återigen undrat varför anekdoter omnämns som klenoder. Mailskrivare har tröttnat på Anders Liverpool-tugg och Johan har skitit på sig framför Kajsa Bergqvist. Johan har kammat noll i spelarbussen som var på väg till Watford och Anders har berättat om året 1990. Johan har blivit farsa och Anders har blivit fotbollstränare. Jupp! Så kommer Oremo slå igenom i höst. Blir det något två-touch SM nästa sommar? Kommer Johan kliva in i farstun och känna att han släpper all jobbångest när han ser sin lilla son Elma? Kommer AIK att blocka någon offside-medarbetare på Twitter? Och finns det några gömda Mattias Asper-klänoder där ute? Ska Biro lyckas lyfta ÖSK? Säsong 12 av Offsides podcast är här.
Ja, då säger vi välkomna till en ny säsong, ska vi kalla det det?
Det får vi göra, ja. Alltså, jag gjorde det.
Ja. Och vad är vi uppe i då?
Ska vi säga att det är ju vårt sjätte år, så då kanske vi trillar in på vårt tolfte säsong om man delar upp det som säsong ett halvår liksom.
Ja, och det är ju någonting.
Det är jättemycket.
Ja. Uh-huh. Och nu har vi varit borta från er ovanligt länge, om det är 6 veckor eller så. Och det var ju ett dramatiskt litet intro du bjöd på här. Du försökte anspela lite på tv-serien som ska recappa vad som har hänt.
Va? Lite så.
Och så jobbar du med ordentliga cliffhangers som
precis,
de gör där också.
Upp där
kommer
lite,
det bli någon två-touch-turnering? Det brukar ju vara dog personen. Eller
ja, precis. Ja, ja.
Men det är en bra cliffhanger i vår värld. Mm. Och det känns härligt att vara tillbaks, måste jag säga. Jag har precis valsat in här. Först igår kom
jag
tillbaks.
Ja, du är din andra arbetsdag då. Jag har kört på en vecka längre än du.
Ja, vi såg som hastigast förra måndag då, din första arbetsdag. Då jag kan erkänna här och nu faktiskt att jag, för jag tittade ju in här. Vi skulle ha en avstämning bara lite kort, bara om kommande nummer och annat. Och att jag kan ju berätta för dig nu att jag medvetet höll mig undan lite på morgonen. Jag hade absolut kunnat komma 9:00, men förstod då att nu kommer Anders till jobbet, han har varit borta i flera veckor. Det här är inte den roligaste timmen. Nu kommer det någon vd med något problem. Nu kommer det något prenumerationsärende som har strulat.
Kan man kalla det att det är dödgrävartimmen?
Ja, det kan aldrig ske något bra där. Nej. Det är bara allt som har hopat sig på skrivbordet. Så jag tänker, jag låter Anders ta itu med det först och sen glider jag in lagom till 10 eller något sånt där. Så skickar jag ett sms till dig och säger att om en timme kan jag komma. Men här och nu kan jag säga att jag hade kunnat komma mycket tidigare än så.
Vad gjorde du istället då?
Jag hade lämnat min dotter på förskola och så satt jag på ett mycket, mycket skärmlöst fik som jag ändå gillar, som ligger på Sahlgrenska sjukhusets område. Där jag ofta hamnar med en leverpastejmacka och en slät kopp kaffe och ser livet och för all del döden pågå också.
Allt och lytta.
Ja, det är långt från Espresso House, men av någon anledning så trivs jag.
Också där satt jag
och tryckte en timme och kände mig kanske lite som en assisterande tränare som håller sig undan från en arg huvudtränare dagen efter en jobbig förlust kanske.
Ja.
Som låter honom ta itu med det jobbiga först och sen glider in där.
Ja, jag förstår.
Det kan jag berätta här och nu.
En mild typ av lugn får man säga.
Ja.
En annan mild typ av lugn, den rasslade in här i min inkorg faktiskt när du var borta. Det var så att för kanske ett halvår sedan så fick jag ett mejl från någon som tipsade mig om en person då som hette Fredrik Seljeryd. För att denna Fredrik skulle tydligen då samla på fotbollsvimplar. Det var hans hobby.
Ja, någon ordentlig samling då.
Amen.
Och då tänkte du?
Ja, men jag tänkte att detta kanske kan bli någonting i tidningen eller i podden. Där man kanske kan ta sig an det här. Alltså fotbollsvimpen, den betyder ju mycket för. Och sen så känns det som att den har försvunnit i princip. Tänkte att det kanske finns någonting här. Har ni en mäktig samling kan man göra någonting av det. Kanske bara en liten påvolley-grej.
En rolig bild kanske.
Amen. Så jag ringde honom, Fredrik. Trevlig kille. Och frågade hur många vimplar har du egentligen? Ja, så var det lite tyst ett tag. 40 kanske, sa barn.
Mm. Och då tänkte du, ja, det är en bra samling, men räcker
besviken.
Inte riktigt.
Ja. Hade han lagt till en nolla där så jag kände 400, det kan vi göra någonting på. Men 40, ja, så tackar jag för mig och sa, ja, vi får se. Gör någonting på Vimbla, kanske jag återkommer och så. Tänkte inte mer på det. Och så förra veckan så visade sig då att denne Fredrik Selju, han är journalist. Han jobbar på Arbetarbladet och han skrev en krönika om mitt samtal till honom.
Alltså när du ringde och frågade om vimplarna?
Ja, ja, det var så att han berättade då i den här krönikan att han har i många år tänkt att jag måste skaffa mig en hobby. Börja bli vuxen, måste ha någonting och nörda ner mig lite. Och så trillade han in lite grann på vimplar. Det kanske finns någonting där. Men när jag ringde honom och ställde frågan hur många vimplar har du och han svarade 40. Då tittade han på sitt köksbord och såg den enda vimpeln han hade. En från Köpings FF. Han hade en vimpel. Så han drog en lögn för mig. Bara för att han tyckte, dels så hade han liksom, gillade han offside. Kände, kanske man kan vara med här. Men sen också så som man känner igen i själv. Man kan dra lite sådana här vita lögner utan att man riktigt förstår varför.
Det var ju en bra lögn på så sätt av denne Fredrik. Mm. För hade han lagt på en nolla och sagt så här, ja, stirra på sin, vad var den ifrån? Vimpeln han hade? Köping. Ja. Köpings FF. Ja. Det är väl en 400. Då hade ju du sagt, ja men vad kul. Ja, men, ja. Vi tar gärna en bild på dig med vimpeln. Ja. Absolut, säger Fredrik, lägger på och sa, ja. Nu ska vi se här hur snabbt vi kan få in 399 vimplar. Men 40 var ju en bra lögn. Då kunde han visa sig att han hade lite vimplar. Mm. Men ändå fatta att 40 räcker nog inte för nej. Anders.
Men det fina, bara för att man ska knyta ihop den här lilla historien, det är att Fredrik efter mitt samtal känner att jag måste ju kamma mig. Så han gör ju lite av det här. Han skriver mail efter mail och kontaktar förening efter förening och ber om vimplar. Och efter ett litet tag så har han 100 vimplar hemma. Så han börjar ju få en samling. Ja, okay. Så att han har ändå liksom anammat den här hobbyn på något sätt.
Man undrar ju den här tipsaren som tipsar om honom.
Ja, lite om det prank.
Ja. Fredrik är på gång. Han har ju Köping hemma nu på köksbordet. Kan det vara något för offside?
Ja.
Ja, vad roligt att han skrev om det. Var det Arbetarbladet, ja. Sa du, ifall någon vill kolla
precis.
Upp det då?
Ja. Ja. No hard feelings, Fredrik. Vi ska säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med Seymour. Och från och med nu då så kan man se La Liga, Serie A och MLS på Seymour. Samtliga drygt 1100 matcher per år från dessa tre ligor kommer att visas på Seymour och i Sportkanalen. I Serie A är det ligapremiär nu på lördag den 24 augusti med matchen Parma-Juventus. La Liga går in omgång två med matcherna Real Madrid-Valladolid, Barcelona-Betis och Alexander Isaks Real Sociedad mot Real Mallorca. På måndag är det derby MLS när Zlatans LA Galaxy möter LAFC. Glöm inte att Simon även visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. Och på söndag då så är det toppmötet Malmö FF Djurgårdens IF. Gå in på simon.se för att läsa mer.
Toppmöte i Allsvenskan och annat, och det går ju inte, tror jag, för oss att sammanfatta här 6 veckor av både svensk och internationell fotboll av känsliga övergångar och formsvackor och domardiskussioner.
Har det varit domardiskussioner?
Det har varit domardiskussioner, det kan jag lova dig. Och jag har följt en hel del av det, men det tror jag inte blir så kul och svårt för oss att prata om. Och det blir ju det man har upplevt kanske senast, och kanske något ord eller två bara först. Mm. Om, jag är nyfiken på din fotbollssommar, du ska få prata om den. Men kanske bara först om det här som Gais-spelarna fick vara med om efter sin senaste förlust då, som jag tror var mot Dalkurd borta, va?
Ja, jag skickade till dig här igår kväll ett sms och frågade dig, hur ska man se på det här som några Gais-supportrar har gjort efter då deras förlust mot Dalkurd? Det de hade gjort då var att de hade ju lång hemresa, Gais-spelarna, från Gävle då, där Dalkurd-spelarna nu.
Ja.
Kommer hem mitt i natten till Gaisgården där de har parkerat sina bilar.
Läget i tabellen är då allt mer prekärt.
Ja, det får man säga. Mm. De skickade ju Bosco här i sommar och så, och det har väl inte gått jättebra sedan dess heller. Så kommer de till Gaisgården mitt i natten och ska väl bara hoppa in i sina bilar och köra hem och försöka sova några timmar. Och möts då av en låst grind. Så de kommer inte in på parkeringsplatsen. De kan ju helt enkelt inte hämta sina bilar.
Och så de möts även av en lapp då.
En lapp då. Du har lappen här. Ska du läsa upp? Lite kort.
Ja, det här är då för jag såg att Gais-spelaren Carl Bom fotade av den här lappen och drog ut den på någon form av social medieplattform. Och där kan man då se vad det står på den här lappen och vid den låsta dörren. Så står det, alla ord är sagda, alla ursäkter är slut. Nu är det bara ni som kan göra jobbet ni är avlönade att göra. Vi förväntar oss att samtliga spelare, gamla som nya, tar kommande uppgift på fullaste allvar och använder alla sina vakna minuter till att rädda kvar Gais i elitfotbollen. I natt får ni promenera hem och fundera över vad det är ni håller på att ställa till med. Ryck upp er. Guys Hardcore.
Guys Hardcore.
Ja.
Mm, de känner inte till faktiskt.
Så har då denne Carl Boom, när han la ut det, även skrivit själv. Jag vet inte om det här är något, men han skriver att han är mållös. Vilket då Guysare passade på att säga att det här är så mycket Guys att det till och med blir lite humor där. Mållös är ju problemet. och så vidare.
Ja, det är lite Guys av allt det. Men ja, det jag skickade till dig då ska man förhålla sig till det här? För att å ena sidan så förstår jag ju verkligen Guys-spelarna. Att när de kommer hem mitt i natten, de vill bara komma hem och möts de av det här och så gör det att de kan komma hem en halvtimme, en timme senare. Att
de fick då sen sedermera knipsa av det här kedjan eller vad det kan ha varit, så de fick komma åt sina bilar då.
Jajamän. Men å andra sidan så kan man tänka sig, jag förstår ju också många Guys-supportare som är oerhört frustrerade, oerhört besvikna över hur båda klubben har skötts, vad som har hänt. Alltså hur spelartruppen har formats och hur bytts ut och värvats och sålt och varit liksom bråk och grejer. Jag förstår någon gång att det rinner över för dem. Och här rinner det över på ett sätt, det är inte våldsamt, det är inga hot. Det är...
Du hade varit så jävla sur om det hade varit du som hade kommit där efter att åkt hem från Gävle med en förlust.
Ja.
Och så hade du inte fått komma åt, nu har inte du körkort, men om du hade haft det. Du hade inte haft någon förståelse då.
Jag vet inte, det är omöjligt att sätta sig i den situationen.
Jag tror att, jag ska inte säga för mycket, men jag tror att vissa Guys-supportrar också var irriterade över att de hade tyckt att vissa spelare hade tagit lite för lätt på senaste förlusten. Mm. Det var någon liten filmsnutt där bland annat målvakten Marco stod dansa utanför någon bensinmack.
Mm, det ska man inte
vilket
göra.
Då väcker ont blod, och det kan man ju förstå.
Ja, liksom precis.
Så. Jag kan bara säga ju... att du hade varit sur.
Ja, men om man tänker sig en stege. Vi pratar mycket om stegar inom supporterkulturen den sista tiden. Man tänker oss en annan typ av stege. Där stegen går ut på att man ska visa missnöje som supporter gentemot sin klubb.
Mm.
Eller gentemot sitt A-lag då.
Så kanske den första... villkorstrappa då.
Ja, precis. Villkorstrappan då.
Burop.
Burop. Nästa steg kanske är att man vecklar ut en banderoll.
Mm. Visa hjärta.
Visa hjärta. Respektera klubbmärket. Kämpa. Nästa steg är kanske ändå det här.
Mm.
Sen så kommer kanske kvartsamtalet, man kommer ut ett supportergäng.
Mm. Som, och resten vill vi inte riktigt veta.
Nej, och sen så bara eskalerar det till liksom tråkiga, riktigt tråkiga saker. Detta ligger ändå liksom i lite den oskyldiga änden av det här spektrat.
Jag kan ju säga vad just denne spelaren Carl Boom, för han uttalar sig faktiskt i frågan till Fotbollskanalen om vad han tyckte om det här då.
Mm.
Han säger att jag har aldrig varit med om det. Det har ju varit spännande om man sagt att det här har varit med om förr. Utsikten, det var likadant. Att man kommer hem mitt i natten och grinden är låst när man ska åka hem. Om de tycker så, får de tycka så. Jag förstår att man kan vara besviken. Vi spelare är minst lika besvikna. Sen berättar han också att han tycker att man måste ha lite perspektiv, tycker han. Att det är bara tragiskt. Det finns
det svälter spelare... barn i Afrika. Alltså.
Nej, men mer att det finns spelare i laget som exempelvis nyss blivit pappor, säger han. Och så kommer de hem mitt i natten utan att kunna ta sig hem. Det finns lite större perspektiv ibland som man borde tänka på. Men jag förstår till 100% att man är besviken och att vi vill att vi ska göra allt vi kan. Men det ska man vara medveten om att man gör också. Han tyckte det här var lite över gränsen. Mm. Utan att vara, han säger också, han står väl och vacklar lite, men han var väl inte superglad.
Nej, jag tycker att det ligger precis runt gränsen, vad som inte är okej och vad som är okej.
Jag som du också precis har blivit pappa.
Ja, berätta om din erfarenhet.
Ja, jag behöver inte...
Helt annat perspektiv på livet.
Ja, jag tror inte folk är så intresserade av det. Ja. Men jag har numera två barn då.
Ja. Ska jag säga att han heter Elmar?
Han heter Elmar.
Ja, som en hyllning till Blåvitt. Du är ju stor Blåvitt-supporter.
Du tänker på gamla islänningen Elmar Bjarnason.
Ja.
Som sprang runt på mittfältet någon gång runt 2010-11.
Lite av en känslig vänsterfot.
Jag kan inte säga det. Mm. Han var väl... inte liksom den som gjorde det största avtrycket, men jag tyckte han var lite söt.
Mm. Men han kom väl i svallvågorna av Sigurdsson, va?
Kan ha gjort, men spelade lite högre upp då. Ja, jag tror att karriären är igång och att senast jag såg så spelade han i Elazığspor i Turkiet.
Alla vägar bär till Turki.
Det är väl inte döpt efter honom, det var bara ett fint namn tyckte vi.
Precis.
Det var inte det jag skulle prata om. Utan om jag skulle varit iväg nu då. Det är ganska mycket att göra med en femåring och en bebis såklart. Mm. Man vill hjälpa till så mycket man kan. Och så måste jag åka iväg. Nu ska jag åka iväg på fredag och lördag. Ska jag åka iväg och göra ett jobb i Stockholm.
Mm.
Och sen så kommer jag komma hem sent på lördag. Om jag då inte hade kommit åt min bil utan och sagt då att så här, jag kan inte ta Elmar för att ja, men, det finns läsare som är så besvikna på mina senaste artiklar så de har låst in min bil.
Ja,
då hade ju blivit jobbigt hemma.
Topplocket hade gått.
Ja, på alla möjliga. Uh-huh. På liksom min fru och, liksom, och att, om jag skulle visa ett förståelse, man får förstå dem. Jag har inte skrivit så bra på sista tiden och sådär. Det blir jobbigt för familjerna såklart.
Ja, just det. Så, jag är mållös.
Men det som är intressant faktiskt är ju att oavsett om man tycker det är över gränsen eller om du tycker, för du skickade ju också som en jämförelse några supportrar som hade grävt gravar.
Ja, det var ju Hajduk Splits supportrar, deras ultras falang efter att Hajduk Split hade förlorat 2003 tror jag att det var. Då var det ju så att de tog sig in på Poljud-stadion i Split och grävde 11 stycken gravar i gräset.
Mm.
Den är ju grov.
Ja, jag vill minnas att man har jobbat med den estetiken i Sverige, men inte på det sättet att de har grävt, men att det varit, jag tror det var på Årsta, att det var kors i marken någon 2008 eller något sånt där.
Då blev det ju lite obehagligt direkt på något sätt.
Ja,
för det är ju det, liksom ett indirekt hot så.
Ja, det har Carl Bohm sluppit då, kanske. Men det jag tänkte man kunde rikta lite fokus på, oavsett om man tycker att det här är över gränsen, vilket jag nog tycker, så är det en bra copy. Alltså den här lilla lappen då.
Jag tänkte på det när du läste det.
För det brukar ju kanske vara liksom just det där liksom visa hjärta, kriga. Uh-huh. Men, och här, man jobbar inte med ett enda utropstecken. Uh-huh. Vilket gör det nästan starkare.
Ja, det är inte för mycket sådär liksom adjektiv och förstärkningsord och så. Kommenteringen är bra.
Ja, den är väldigt bra. Mm. Alltså det är någon som kan skriva här. Och just den här meningen, i natt får ni promenera hem och fundera över vad det är ni håller på att ställa till med. Punkt. Ryck upp er.
Ja.
Punkt. Den är mycket starkare än om någon hade varit med massa utropstecken.
Mm.
Vilket gör den nästan lite obehaglig också kanske. Mm. Men själva copyn, som redaktör, är det inte mycket jag vill ha bort.
Toppklass.
Ja. Ja, det är jag högt betyg i sammanhanget då. Det kan jag ovanligt att se ändå.
Ja,
sådär.
Tumma upp för det i alla fall.
Ja, det är någonting då, i alla fall. Nu vill jag ändå veta lite grann. Du ska inte gå igenom allt vad, alla intryck du har fått av fotbollen under de här 6 veckorna du inte har sett.
Mm.
Men kan du berätta vad som har kännetecknat din fotbollssommar 2019? Så lyssnar jag gärna.
Ja, att den har varit väldigt ledig från fotboll. Det brukar den bli för mig och så även denna sommar. Men denna sommar har också adderat då att jag har i princip lämnat Twitter under sommaren. Dykt in några gånger då och då, men nästan enbart för att stämma av lite grann vad som händer med Liverpool. Om det är någon spelare som in eller ut.
Det var roligt för övrigt, det vi också skickade varandra till igår. Liverpool kom att tänka på den gamla spelaren Coutinho då.
Mm.
Och jag vet inte varför det här är... Varför det här är någonting, men någonting är det. Jag går då in som den liksom, gubbe man är på text-tv startsida igår kväll, där de största nyheterna är. Mm. Och ser då att en av de 4 största är Coutinho klar för Bayern München. Mm. Och tänker att är det här sidan 100 material?
Mm.
Där brukar det ju vara, ja, ofta brukar det vara ganska svenskt också. Mm. Nytt guld till Tove Alexandersson. Ja. Eller någonting sånt. Mm. Nytt guld för Sara Sjöström. Och är det internationell fotboll ska det vara något verkligen sådär. Ja,
här är ett lån från Barcelona till Bayern München.
Men alltså, det är inget skandalöst heller. Men jag fotar ändå av den och ringar in den här. Skickar till dig sådär, och skriver väl typ att är det här sidan 100 material?
Mm.
Och då skickar du tillbaka till mig att du hade gjort precis samma sak.
Skickar en skärmdump 10 minuter tidigare.
Jag tror inte det var någon annan person i Sverige så, förutom vi två som gjorde det under samtidigt. Det är ju kusligt nästan då.
Ja.
Men vad kände du när du såg det? Varför tog du dig besväret att ta en bild och ringa in Coutinho klar för Bayern München och tyckte att den var lite skum?
För jag tänkte att nu ska jag skicka den till Johan, så gjorde jag aldrig det. Det var därför det blev så kusligt när du skickade den till mig 10 minuter senare. Men det var väl någonting i just det som du sa, att detta är inte riktigt värdigt text-tv.
Nej, men så känner man ju ofta med att det här nyhetsprioriteringen är lite märklig. Mm. Ska den här vara högst upp på Aftonbladet?
Mm.
Och det tar man ju inte bilder av.
Nej.
Men här känner man att text-tv är lite ängsliga.
Mm.
Och att det är lite som att de har märkt att internationell fotboll är vi kanske är lite dåliga på.
Mm.
Vi måste vara med nu när det händer.
De har haft ett litet uppsattningsmöte här efter sommaren och sagt nu måste vi satsa lite mer på internationell fotboll.
Så blir det lite grann då som pappan som försöker vara med lite i sin sons eller dotters tonårsgäng och försöker vara lite skön men skratta på lite fel ställen. För de kunde ju valt något annat.
Mm.
Om det var, det är ju inte det största vi har sett kanske, sommar, att Coutinho lånas ut i Bayern München. Det är stort i fotbollsvärlden.
Ja.
Men det är som att de inte kan...
Så jättestor är det inte heller.
Nej, det sker.
Det sker liksom. Ja, det är väldigt verkligt.
Ja, men det är någonting, nu måste vi hänga med här. Det här måste ju vara jättestort.
Ja.
Sådär. Men det blir lite, så, ja, det är någonting väldigt roligt med det, utan att kunna sätta fingret på det. Detta om att du ibland gick in och kollade efter Liverpool.
Precis. Så det har varit väldigt lite koll för mig. Jag har givetvis förstått att det har varit mycket sur om domarinsatserna i Allsvenskan. Det har varit lite gnäll ibland då. Det kanske inte har gått så himla bra för svenska lag i Europacup-spelet. Jag har förstått att det har gått bra för Djurgården. Jag har förstått att det har gått sämre för Sundsvall och sådär. Absolut, jag har följt med. Gått in på Scentränare 77 dagligen och kollat. Men när man stänger sig ute från Twitter och man tar en paus och knappt kollar på någon fotboll, så tänkte jag på det. Jag ska försöka göra en liten liknelse här. Vi sitter ju här i centrala Göteborg och nedanför oss, precis utanför vårt fönster, så glider ju paddan förbi. Så turistbåten paddan då.
Som jag faktiskt åkte i somras.
Ja, du gjorde det också. Ja, det blir sommar.
Det var lite dagar innan bebisen kom då som jag blev fylla med min femåring. Så då åkte vi paddan ändå.
Ja. Men vi sitter ju här och alltid när den kommer utanför vårt fönster och när vi har fönstret öppet här på sommaren, så hör vi alltid guiderna säga exakt samma sak.
Mm. Ser ni resten av muren, sista biten av muren, stadsmuren?
Ja, precis. Och så där till vänster har ni en bro som inspirerades av Amsterdams kanalsystem. Det har man hört många gånger.
Och man anar nu också, nu för man hör den fortfarande gå här, att jämfört med när den började gå, kanske i maj, så märker man att guiderna börjar bli lite trötta.
Det var lite mer svung i rösten då. Nu, ja, där ser vi då inspirerade av Amsterdams kanalsystem.
Och man förstår dem.
Ja, precis. Och så blir man lite trött på det ibland, så då stänger man fönstret. Och precis så tänkte jag med Twitter. Man blir trött på Twitter, man stänger fönstret och det är rätt skönt. Sen öppnar man igen och så hör man där. Ja, där till höger har ni bron som har inspirerats av Amsterdams kanalsystem. Och man känner att ingenting händer liksom under tiden som man stänger fönstret. För när man väl öppnar det där Twitter igen.
Det är samma diskussion.
Samma tugg. Ja. Det är samma grej. Var då som har varit nu senaste en, två veckorna. Där måste jag ändå bara säga, vi ska inte prata om var, om vi, vad vi tycker om det. Det enda jag vill säga är att vanligtvis rätt normala, eller till och med ganska intellektuella typer som man följer på Twitter, alltså journalister och annat som ger sig in i VAR, det är som att de inte kan begripa att folk tänker olika. Att folk har olika liksom bakgrunder, man ser på fotboll på olika sätt. Det är som att hela tiden folk ska försöka övertyga en annan om att jag har rätt och du har fel. Så här ska inte fotbollen utvecklas. Så är det ju subjektiv sak. Det är inte en objektiv sanning. Och det gör mig otroligt trött, så att jag har gjort så. Jag, efter mycket om och med så fattade jag funktionen på Twitter. Att man kan ställa in så att man vill inte allt som har med VAR, så fort VAR, det kommer inte upp i mitt flöde. Då blockas det.
Du har censurerat otroligt VAR.
Ja. Ja, detta är vägen framåt för mig. Ja. Att inte topplocket ska gå.
Ja.
Det ligger ju puttra hela tiden. Jag vill ge mig in och skriva, fan, ge dig liksom. Låt en annan person tycka det här om detta.
Ja.
Men så är det med allt annat, med, tycker jag, med fotboll. Så därför har det varit skönt. Men nu är man tillbaka i jobbet och nu har jag öppnat upp det där fönstret och lyssnat på paddan hela tiden. Jag har lyssnat på Twitter och vad som händer. Så man är med igen. Ja. Det har varit skönt på ett sätt. Men nu är fotbollssäsongen igång, även i internationella ligorna då.
Krusade inte ens horisonten på dig när The Athletic gjorde sin värvningsoffensiv här?
Det var väl då jag lite grann satte mig upp lite grann. När det lanserades då den här satsningen och vilka namn det var som hade lämnat sina tidiga arbetsplatser. Och
The Athletic då, en stor publikation från USA som vi pratade om.
Var vi först i media i Sverige och pratade om The Athletic?
Vilken oerhört lam skryt att kunna ha. Offsides podcast känd för att första fotbollspodden i Sverige som lyfter fram The Athletic som nu är mycket inflytelserika. Ja, det var vi.
Men redan innan det hade lanserats i USA så hade vi läst någonting om detta.
Ja, men det var då, jag tror det var i New York Times med att det var de två, det var två killar som låg bakom The Athletic då och de berättade att de skulle bli en lokal tidningsdödare. Att de hade riskkapital och skulle då bli otroligt bra på att bevaka de stora sporterna även lokalt, så det skulle bli meningslöst att läsa sin lokaltidning. Sen har jag följt dem lite och sett att de har gjort massor bra journalistik, men hade lite problem med hur de verkade nästan vara gotta sig lite åt att de kanske skulle släcka en och annan lokalredaktion. De verkade lite osköna helt enkelt. Men det har gjort jättemycket bra och då nu har de breddat och vill bli stora på fotboll.
Satsat den UK som är bara då fotboll. Och de har ju värvat
ett smörgåsbord då av kända skribenter.
Oerhört många skribenter har gått över till dem och lämnat liksom, det är tunga namn också. Det är Danny Taylor, Guardian, som vi har nämnt några gånger. Amy Lawrence, som också skrivit för Guardian. Där de då har plockat olika skribenter som framförallt då har fokuserat på ett lag. De har tagit James Pearce då också, som jag tänkte ta som ett exempel. Som var Liverpool Echoes första skribent vad det gällde Liverpool.
Rafa Benitez har de också.
Rafa Benitez också. Han skrev bara ett Alster, tror jag.
Och det var vad hände egentligen i Newcastle. Ja, det var väl hans nästa krönika. För den blir ju spännande. Vad hände i Newcastle? Det vill man ju veta. Liksom, ja. Kritik. Men nästa, kinesisk fotboll är bättre än ni tror. Ja, där går det ju ner.
Ja, precis.
Hit rate.
Ja, precis. Den där The Athletics chef skickar sån här årsrapporter. Ja, ska liksom utvärdera hur klicken har sett ut ändå. Jättemycket klick där, Rafa, första texten. Sen så är det inte mycket klick. Skriv mer om Newcastle. I alla fall, så James Pearce då, som jag har följt länge och läst det mesta eftersom han skriver om Liverpool och varit välinitierad där. Så han har ju värvats dit. Jag måste säga det att jag har ju aldrig sett på honom som en duktig skribent överhuvudtaget. Snarare tvärtom, rätt hafsig, inte så vass. Men han har varit liksom nyhetsledande vad det gäller.
Vilket är värt mycket.
Vilket är värt mycket. Men nu då har han hoppat över till Athletic. Och ska skriva lite mer feature. Jag lyssnade på en intervju, han var intervjuad i någon podd. Han pratade om, nej men detta känns kul. Skriva lite längre, lite mer in-depth. Men han hanterar ju inte det riktigt, skulle jag säga. Och det blir inte bra, det blir inte bättre än vad en medelmåtta på The Independence skulle kunna skriva.
Mm, men då är det väl ett klassiskt fall av att man värvar en vindsnabb anfallare och låter honom istället spela speluppbyggande mittfältare. Alltså att man använder inte styrkorna.
Nej, men lite så. Ja. Eller att man låter en nyhetsjägare, som vi ofta har pratat om här, bara för att man är vass på att göra breaking news, så innebär inte det att man ska bli en bra krönikör till exempel.
Så det omvända hade varit kul. Men så är han uppburen förr, liksom, och Mats Olsson som nu har varit så bra, så nu ska du ut och jaga nyheter.
Så det är väl en tanke jag har. Och jag ska säga, ja, men jag har det Athletico och jag tycker att det är värt de där punden jag betalar varje månad för det. Det är ändå liksom lite nya grejer. Jag väntar fortfarande på att det ska bli riktigt bra grejer. Men om jag får sticka ut hakan här och sticka upp fingret i luften och göra en liten Bengtssons fingerspits. Kommer du ihåg när jag hade det?
Ja, lite... jag kommer ihåg att du började ju alldeles för starkt.
Ja,
med något väldigt bra. Och sen pöste lite.
Precis. Så skulle jag säga att om 2 år så tror jag att vi kommer se en massarbetslöshet i den engelska sportjournalistfåran.
Varför då?
Jag tror inte att Atleti kommer att bära sig.
Nej, men även om det skulle vara
så stor satsning, så tunga namn som man har värvat, det måste generera oerhört mycket pengar. Och det Atleti har också sagt är att de ska inte ha några annonser. Det är bara prenumerationsfinansierat. Det krävs otroliga volymer för att detta ska gå runt.
Men det här är ju...
Det är en startup-grej.
Massarbetslöshet. Det är ju ändå personer som är redan så pass stora så de landar ju inte på bar backe. Ja, någon kommer ju plocka upp dem.
Ja, hälften av dem kommer givetvis få en ny anställning på någon av de större tidningarna. Hälften av dem ska nog vara rätt glada att de har haft en anställning. Så tror jag.
Ja. Jag lyssnade på något avsnitt här under sommaren av 352 och då nämnde de också då The Athletics tokoffensiv och så spekulerade de lite i om skulle man kunna tänka sig något sånt här i Sverige, att man liksom tog ihop något slags, här, nu pratar de då just fotbollsjournalistik, och tog ihop något slags drömnamn och så sa de lite namn och så lyssnade man, kommer de nämna mitt namn nu? så här liksom Bachner och Disco förstås med nyheter, Niva Bank. Och jag tror det är slut. Så här, det var inget konstigt i det. Så nämnde de istället Offside att det skulle kunna bli farligt för oss då. Om de skulle bli ett sånt superteam. För att det skulle kunna kanske konkurrera ut oss. Och, behöver man inte gå in i här. Men så sa de att det skulle nog många betala för. Och det har de kanske rätt i. Alltså, det har vi ju sagt med just Disco då. Som ju avslöjar så himla mycket nyheter. Att om han, liksom, Expressen behöver kanske honom mer än vad han behöver Expressen. Det är säkert bekvämt att vara anställd. Och han trivs kanske jättebra med det. Men skulle säkert klara sig på att starta upp Disco News. Där han bara, helt enkelt bara avslöjar bomber. Och så betalar folk en liten slant för det. Det hade säkert gått kanonbra. Han skulle till och med kunna, om man kunde ha någon deal med Twitter, att från och med nu så kostar det här Twitterkontot 50 kronor i månaden. Och så bedriver jag all min avslöjande journalistik här. Och blir svinrik på det.
Ja, bara skratta nu, men vet om några år.
Ja,
utvecklingen.
Ja.
Alla är självanställda.
Ja, precis. Ja, men, men det finns ju någonting, och de var inne på någonting. Jag ska inte tramsa bort det, för jag tror att, eller tror, det är nog ganska klart att det är så.
Massarbetslöshet om 2 år.
Nej, att folk mycket mer idag följer namn än vad de följer tidningar. Mm, så. Sen kan vissa tycka att Expressen är bättre på det och DN är bättre på det. Mm. Men det är så oerhört personknutet. Mm. Så det skulle säkert kunna gå om de hade liksom en bra organisation bakom och bara lockade med namn. Så skulle det kunna bli jobbigt för en del andra sajter. Ja. Kanske vår.
Vi lämnar The Athletic, men bara för att gå tillbaka till det här, om vi ska säga att jag kände en viss typ av renhet de här veckorna när jag inte följde med i det här tugget på Twitter mellan fotbollssupporter och sportjournalister och jargongen, och man såg inte fotboll, så känner man en viss typ av renhet. Och kan jag tänka nu när jag kommer tillbaka, jag ska börja liksom fundera på texter, framförallt då kanske den här fotbollskulturdelen som vi har i slutet av varje tidning, där det är lite fria saker, där man hade kunnat skriva en fotbollsvimpla, där vi har skrivit en fotbollsvimpla till exempel. Nu då när man ska börja fundera på idéer där, så är det ju lite svårt också när man inte har hängt med här under sommaren vad folk har pratat och skrivit om och så. Så skulle jag ge mig in nu och skriva om till exempel, ska vi säga, nu har ju Amazon Prime dragit igång en ny serie som är påminnande om det som vi har sett med City eller Sunderland till och där, fast nu är det nog bara 4 delar, fast de handlar om Leeds då. Jag har ingen aning vad som har skrivits om den, och folk har sågat den eller hyllat den, eller om man har hittat saker där som har liksom blivit nyhet. Jag har ingen aning om det. Men skulle jag skriva om den här serien nu som handlar om Leeds och vara helt blind inför vad alla har skrivit och inte förhålla mig till någonting.
Ren.
Då hade det blivit en typ av text. Jag tror att den texten har säkert blivit bättre än om jag hade liksom läst 5 andra recensioner först och känt att där har han eller hon en poäng som recenserar den. Det ska jag försöka ta med mig, försöka ta vidare och vidareutveckla. Sådär.
Mm, du kanske också har läst, för i PR-arbetet med dokumentärer eller filmer så ska det ofta komma ut nyheter om den. Mm. Alltså man vill, det ska finnas en story om filmen eller dokumentären. Mm. Så att du kanske har läst en massa sånt och påverkas av det också. Mm. Du är inne på någonting där. Och det finns en filmrecensent, en mycket skicklig sån tycker jag, på Dagens Nyheter som heter Kerstin Geselius.
Ah, ja.
Som jag tycker ofta skriver bra. Hon recenserade bland annat Tarantinos nya film nu för ett tag sedan. Ja, men jag såg någon kort intervju med henne. Jag tror det var med anledning att hon hade fått någon liten utmärkelse eller så. Mm. Och då pratade hon just om det här, att det är oerhört mycket svårare idag som filmrecensent, att jag vet inte om hon använde uttrycket att hålla sig ren. Nej. Det gjorde hon nog inte. Nej. Men att man väldigt lätt påverkas av att det är sådana flöden hela tiden och att man vet så mycket mer. Och ett tips, sa hon, är att försöka att inte hänga med så himla mycket. Och här är ju en balansgång förstås. Att hänga med låter ju slappt. Det är ju inte så man menar. Hon måste kunna sitt ämne precis som jag måste kunna mitt ämne när jag skriver om någonting. Men och särskilt kanske när man håller på med kritik eller krönikor eller så, så har man väldigt mycket att vinna kanske. Att man inte har jättebra koll hela tiden på vad kommer andra tycka om det jag skriver nu. Man kan ju översätta det i fotbollsuniversum med att man slutar tänka efter ett tag, för att jag har läst att Marcus Danielsson är Sveriges bästa mittback just nu. Mm. Så det är han, så letar jag efter att ja, men det är han.
Ja, just det.
Det här är bara, det kanske han är, jag menar inte att det går jättebra för Danielsson, så att säga. Kapten i mitt fantasy lag. Jag har inget ont att säga om honom. Det är toppen för alla jordare just nu. Men det här att man kanske, hon menar då att man står glädje när hon går in och ska se en film, att hon inte, hon vet väl vad det är för film hon ska se, men hon kanske inte läst jättemycket om exakt hur den här inspelningen var, eller vad den här skådespelaren har pratat om, hur han har förberett sig och vad Tarantino vill göra nu. Då tycker hon ofta, hon gillade att läsa sådana texter själv. Mm. Och jag tror att hon har en god poäng i det. Och att man kan säkert använda det i ett sportjournalistvärld också. Mm. Särskilt om man sysslar med åsikter eller krönikor, som är väl en form av kritik ändå. Mm. Att man inte, för man påverkar säkert mycket mer än vad man tror. Mm. Någon säger att sådär, men Bakiro har helt tappat formen. Mm. Och då, ja, det är väl så. Eller man letar efter tecken på att det är så då. Mm. Och tänker lite dåligt själv kanske. Mm. Eller att man blir lite rädd för att skriva det här, så kommer folk kanske bli upprörda. För det kan inte vara gängse på Twitter.
Nej, precis.
Och det här, jag tycker det här är svårt, Anders. För vi kan ju ibland känna när vi har lite yngre, kanske studenter som vill, de, antingen går de i skolan fortfarande och så vill de gärna bli fotbollsjournalister och ber om tips. Mm. Eller så kan det vara att folk vill göra praktik. Och när man frågar vad de läser eller tar in, så är det väldigt mycket att man känner att de tar in från samma.
Mm.
Och det är ju inte, man vill ju inte vara den som säger att avinstallera din Twitter-app. Mm. Det tycker jag inte man ska behöva göra heller. Man får jättemycket bra därifrån. Det kan vara tips och så. Men att det kan kanske vara bra att ha kunskap, men att inte alltid hänga med i det senaste.
Mm.
Men det är svårt. Man känner sig lätt gubbig när man säger sådär också. Men jag tror du rör vid någonting.
Ja, jag och Kerstin Geselius, vi är på samma planhalva i den här frågan, tror jag.
Ja, och särskilt kanske när man jobbar med analys och kritik och sådär. Mm. Det är säkert jättesvårt för en tränare och sådär också att hålla sig opåverkbar för liksom vad andra tycker och stå emot supportertryck och glömma, liksom, vad tycker jag själv då? Mm. Det är väl det viktiga. Ja, men jag tycker nu, kommer Andreasson fram till, att Thelin ska inte vara kvar. Mm. Då tar vi det med styrelsen. Mm. Men att man tycker man och tror på det, så krävs det mycket för att stå emot. Liksom.
Mm. Men du, det var min fotbollssommar. Nu vill jag höra lite grann. Har du haft någonting som kan liknas vid en fotbollssommar?
Jag har faktiskt hängt med och sett oväntat mycket, måste jag säga. Och väldigt liknande kvällar när Lille har somnat, då, så brukar jag ta honom och så lyssnar jag på olika fotbollspoddar och spelar Wordfeud. Typ. Så jag lyssnar på Jon Persson och Axén och allt som finns.
Det måste jag också säga. Jag tog en liten paus från poddandet också i somras. Startade igång det igen och insåg att en sak, framförallt från fotbollsexperterna, har ju saknat väldigt mycket.
Mm. Bra snack, boys.
Bra snack, boys. Jag sa det till dig, därför du visste det. Mm. Jag älskar det när Jon Persson eller Axén eller Edman eller Anders Andersson säger så, när de har haft liksom lite tugg och kanske Axén och Edman har gått i luven på varandra, och så bryter Jon Persson in och säger: bra snack, boys. Går vi vidare? Just det, bra snack, boys. Jag lever för det.
Ja,
bra snack, boys.
Och det ska man veta, om folk ibland blir lite trampad på tårna, om man, som jag kanske gör ibland, ger mig ut ett försök att imitera någon eller till och med parodiera. Att ofta är ju det ett beröm för att man är, om man är lätt och imitera eller har ett maner, så är det också beröm i någon mån. För då är man ju, sticker man ju ut och är tydlig med någonting. Mm. Och det gör ju verkligen dem. Men jag har både sett och lyssnat på mycket. Jag har ju inte sett så mycket live då, eller ingenting. Men sett överraskande mycket i Allsvenskan och hängt med. Och haft en sommar där jag kommer att tycka mycket om Stefan Billborn. Mm. Det har ju varit roligt att se Hammarby då, som med deras offensiv. Men det har slagit mig ändå att för mig så förtjänar han mycket beröm. Dels förstås för att Hammarby har gått ganska bra under honom. Men lätt att glömma nu ändå att när de tog honom då efter Mikkelsen, så var det ju rätt mycket ändå Billborn who, för de som inte var insatta. Och det sades att han inte egentligen hade strävat efter att få träna ett A-lag. Och jag menar, det är inte få egon han har att hantera i den truppen. Och jag tycker alltid han har varit cool när det har varit, när andra har varit ute och farit efter domare, det som du inte har märkt av då i sommar, som har varit lite, så har han, han säger rätt saker hela tiden och förmedlar ett lugn, och jag tycker även att han liksom kan se en viss humor där. Honom har jag kommit att tycka mycket om på avstånd. Är det någonting?
Ja, absolut. Ja, men, den känslan hade jag väl redan i våras när jag hängde med i allting. Att jag tycker att han ger ett sansat intryck och har också så, faktiskt lite glimten i ögat ibland. Kan driva med sig själv och lite grann med sitt lags prestationer.
Nej, men så ungefär så har det väl varit.
Perfekt.
Bra snack, boys.
Jag fick ett samtal här i sommars, Johan, under semestern. Det var från en reporter på tidningen Café. Det var Café som ville göra en sak med lite mediepersonligheter i Sverige. Det var jag och Fredrik Wikingsson och Lotta Lundgren och andra till.
Okay.
Det är väl ingenting?
Nej. Jag har varit med själv där några gånger.
Ja. Nej, de bara ville att jag skulle tipsa om, eller jag skulle göra så här. Det var en liten lek där man skulle välja ut två stycken romaner. En roman som har betytt väldigt mycket för en, men som man kanske skäms lite över idag, som man inte tycker har
hållit så
åldrats
bra.
Så väl. Det var en. Den andra var, skulle välja en roman som man gillar väldigt mycket, som man kanske känner att inte så många har läst. Den borde förtjäna mer beundran och uppskattade recensioner. Så fick man välja då. Jag valde då Gentlemen som den boken som jag kanske känner att den har inte åldrats så väl. Och den andra boken som jag tycker att fler borde läsa, det var Yates Revolutionary Road. Okay. Det behöver vi inte snacka så mycket mer om.
Nej, men jag kan ju nämna för dig då att även jag blev kontaktad av Café i exakt samma ärende. Om du ville framstå som lite exklusiv där, så skulle du veta att jag fick ett likadant mejl om just de här romanerna. Bara så du vet.
Är det så?
Ja, absolut. Jag var så den, jag gick igenom mailkorgen här nu. Men det var väl jättetrevligt att de tänkte på dig med. De ringer så ofta till mig. Det kan ju vara kul. Liksom. Jag tror att jag kan ha nämnt det någon gång att han skulle nog bli väldigt glad. Jag tror det var i maj de ringde om något. Det var något om De skulle skriva något om när Borg gjorde comeback med Trärak 91. Det glatt ställde upp oss, och tror jag nämnde det, att min kollega skulle nog bli väldigt glad om det fanns någon liten enkät eller något ni kan smyga in honom i. Så kanske han gillar ju böcker. Liksom. Det kan, du behöver inte publicera, men att han tror att det blir publicerat. Så. Ja, men det var väl kul. Gentleman och Revolutionary Road. Och, ja.
Jag har gått runt här lite på moln. Känt att jag satt över stafettpinnen så som den go-to-guy på Offside. När café vill göra lite coola grejer. Så. Ja. Ja, fan. Jag tänkte på det, nu när du sa det, så att det är ju lite så, du vet, när en tränare, nu är det ju bara ett par veckor kvar till FIFA-fönstret, kvalmatcher och så, och det brukar ju vara lite så.
FIFA-fönstret, ja, men det, så vi kallar det.
Ja, ja, men det kan ju vara lite så att är man en tränare som går arbetslös just nu, så vet man om att det är nu man ska hålla koll på sin telefon, det är nu man ska kanske ha kontakt med sin agent, för ja, att det är nu som tränare får sparken, för då har man kanske någon vecka på sig innan nästa seriematch och så. Så nu när du sa det här då, att det, uppenbarligen så är det så att jag är reserv på kaféets lista. Mm. Så ring alltid Orenius först, och kan inte han så ta Bengtsson. Att som tränare då, när man får det där samtalet, säger vi att Kalmar gör sig av med Magnus Persson. Det lär de inte göra nu eftersom de vann mot AIK i helgen. Mm,
och inte kanske badar i pengar eller
nej,
det kan vara dyrt.
Nej, man vet aldrig. Desperationen kan vara stor. Absolut. Då agerar man ibland på sätt som inte är så tydliga. Men om det är så att de kontaktar, vi säger Micke Stare, då ska ju Micke Stare vara så pass alert så att han ställer, är det jag den första ni ringer? Och verkligen få ett ärligt svar. Bara, nej, du är faktiskt tvåa på vår lista. Ringde Sören Kratz först. Nej, men lite så, jag borde ställt en frågan till honom. Ja, på café, men så, är det så att jag är första namnet? För då gör jag det. Är jag andra namnet så fuck off.
Ja, men varför måste det bli dåligt bara för att man inte var först på listan? Nej, är inte det bara med sin ego-grej då?
Nej, men jag gjorde
viktigt
det nu
bra. Viktigt är väl att man får igenom, om Stare då, ja visst, det hade varit roligare om ni hade ringt mig före Sören Kratz. Det var ju ändå ett tag sedan han gjorde något nu, säger Stare. Men om vi träffas och om det blir så att jag får de svar jag vill ha, att jag får bygga mitt lag och spela på mitt sätt, så är väl inte jag större än att jag kan strunta i det. Det är väl mest en ego-grej ändå. Eller ja, du tänker att man skulle få lika mycket mandat?
Ja, men lite så. Samtidigt så har man ju chansen att vara på tårna verkligen. Nu gjorde jag ett jävligt bra jobb, så jag har svårt att tänka mig att de kommer ringa dig nästa gång, Café. Nu är jag nu först. Det var riktigt bra grej att leverera.
Ja.
I alla fall. Så tänkte jag så, Johan, vi kan väl försöka översätta detta. Att jag ställer frågan till dig. Du är mitt första namn på listan här. Så att jag ställer frågan till dig om vi tänker så. Vilken fotbollsprofil har betytt mycket för dig som du kan skämmas över idag när du har blivit 38 år gammal? Och då sen, Anna också, vilken fotbollsprofil tycker du förtjänar mer beundran och uppmärksamhet än vad hen har fått? Mm. Så det är två stycken namn jag vill att du ska koka fram här.
Ja, jag fattar. Och tänker på två personer som inte känns så roliga att nämna någon av dem på de här som jag tycker då att man ska skämmas över.
En är Ronaldinho. Och cliffhanger där, häng med, lyssna, stäng inte av.
En är Ronaldinho. Ja. Som alltså det här med betytt mycket för en, det har han ju på så sätt att han har gett mig väldigt många timmar av underhållning på tiden när han glänste i Barcelona och kanske även att jag är uppe några timmar nu om man räknar antalet YouTube-kvällar. Så på så sätt stämmer det ju, och då skulle jag då kunna bli besviken då att han verkar ha lerat sig med lite jobbiga politiker i Brasilien och så. Men det är ju inte ett dugg överraskad över. Liksom det, liksom han har ju varit väldigt happy-go-lucky, och att han då blir av med alla sina pengar, det känns inte konstigt liksom. Så det känns fel. Så tänkte jag på Xavi också då, som man kan bli lite besviken på att han verkar hångla med Qatar och så, men kändes också lite tråkigt. Men på ett sätt, en jag blev besviken på, det var ju faktiskt Henrik Rydström.
Okej, ja.
Som ju då är en av två tränare i IK Sirius tillsammans med Mirza Jelecak. Det är ju inte faktiskt fel sagt, om vi börjar där, att han har betytt mycket för mig i min roll som journalist. En som jag haft väldigt mycket glädje av, för att han var en stimulerande samtalspartner när andra kanske inte alltid var det. Ja, det gick bra för Kalmar, så han kunde liksom vara en väg in för att skriva bra reportage. Och det var alltid intressant att prata med honom, och allt nådde ju sällan. Även om man trodde att han alltid bara slängde ur sig citat, så var det mycket man pratade om som aldrig nådde tidningen. Alltså att prata böcker eller vad det nu kunde vara. Han kändes ju, jag menar, det var ju speciellt. Det är liksom, han första maj talade i Kalmar. Fick han väl kritik för, tror jag, för att han blev då värjad. Under tiden han var, det har nog ingen annan allsvensk spelare gjort, tror jag. Och han var extra lärare och gjorde en massa saker. Och han satt och läste Eivind Jonsson och så. Och jag kom att tycka mycket om honom. Och då tänkte jag ju alltid liksom att han fick reda på då att han började på en liten tränarbana. Mm. När han slutade spela då. I början var det väl lite juniorer i Kalmar och så. Men det kan han väl göra medan han funderar. Men att han verkligen blev tränare. Mm. Jag försökte säga det till honom vid något tillfälle. Han fattade inte riktigt vad jag menade. Mm. Att kvar i vår lilla ankdam. Mm. Att så här, du var ju menad för någonting större. Mm. Att så här, ska du bli en av alla de här? Mm. Att jag trodde lite mer. Att du skulle vara vid det här laget någon form av litteraturvetare. Eller att du är ute på någon forskargrej. Eller något helt annat. Mm. Och jag har ju förstått att han är väldigt ambitiös som tränare. Och verkligen går in för det med hull och hår. Mm. Vilket man måste göra till Sirius. Om man är med inte de största resurserna. Ja. Och då ska man veta att Gellersack tror jag också är en skarp jävel. Mm. Jag tror han är rätt smart. Jag tror det kanske är den tränarduon som hade gjort bäst ifrån sig På spåret. Mm. Om man skulle kasta att det hade varit kul. Mm. Om vi hade en offside-kanal. Mm. Men, ja. Med bara olika tränarduos. Ja, det var kul, ja. De Poja och Ferran kanske kan vara hyfsade också. Mm. Kim och Tolle, ja, jag vet inte. Men, jag tror, men då tänker jag alltid om filmen Good Will Hunting. Som du säkert har sett någon gång i alla fall.
Absolut.
Mm. Matt Damon och Ben Affleck är bästa kompisar. De är uppväxta i ett tufft område i Boston, Southie. Och, men han är ju då ett geni då. Mm. Matt Damons karaktär, Will. Medan det är inte Ben Affleck. Men han är bara en schysst arbetare som gillar bärs och brudar. Så. Ja. Men då säger han vid ett tillfälle. När, för han är lite ovillig då att göra någonting av sin begåvning, Matt Damon. Han säger att fan, jag ska bara stanna här. Southie, vi ska få, våra barn ska gå på baseball ihop och vi ska dricka öl och bara leva ett soft liv här. Mm. Och då säger han, Ben Affleck då, i sitt lilla brandtal att jag vet inte om han säger, jag kommer slå dig om det blir så. Mm. För du har fått någonting som vi andra inte får. Och så säger han, så berättar han om sin promenad från sin bil till Matt Damons hus varje morgon. När han kommer och hämtar honom för att de ska åka till något bygge där de jobbar. Mm. Så säger han ganska dramatiskt och Hollywoodaktigt att varje gång jag går den där promenaden, det är den bästa tidpunkten på dagen för mig. För då finns det alltid chansen att du bara har dratt till någonting större. Mm. Och tänker då att Gellersack varje gång han tar promenaden till den här omtalade skrubben, som de ofta kallar det, som Sirius ledare, där före då Kim och Tolle satt och svettades hårt och ibland kanske sov i, nu har tagits över av Rydström och Gellersack. Passar det dåligt, för jag tror som sagt att Gellersack är rätt smart. Men att det vore kul om han tänker att varje morgon jag går in där så hoppas jag att du inte ska sitta där. Mm. Då har du bara dragit och lämnat det här fotbollstränarlivet för någonting större. Mm. Men du sitter alltid där. Så någonting, att Rydström inte blev något annat än en fotbollstränare. Ja, jag tycker fortfarande mycket om honom. Ja. Jag tror att alla förstår vad jag menar.
Ja, men, och nu får vi väl ändå säga, vi är ju glada att han är i vår sfär som tränare.
Ja, det blir
man
roligare.
Kan fortsatt ha de här intressanta diskussionerna med Rydström som både du och jag har ibland. Vi hänger honom bara ibland för att vi vill få lite nya perspektiv.
Mm. Mm. Ja, så kan det vara. Mm. Och ibland så håller han på att göra chins.
Det är han fortfarande. Ja, men det var ändå bra, bra motivering på den.
Mm.
Ja. Den andra då?
Hur löd den?
Ja, då är det den som du inte riktigt har upptäckt, men som du tycker, som du har upptäckt nu då kanske, som du tycker förtjänar mer bundan och uppmärksamhet.
Mm. Roffe Zetterlund.
Roffe Zäta.
Mm. Vad vet du om Roffe Zäta?
Ja, jag vill inte riktigt ta det här och nu kanske.
Skulle du säga att han är förknippad med någonting som inte kanske primärt har med fotboll att göra?
Ja, förknippad med grodor va?
Exakt.
Lite Lassanrell-aktig. Skulle du kunna vara med lite grann i någon av hans böcker?
Och vara med, herregud. Ja. Han har nog blivit svårt att göra Andrells böcker, sportgrodor och floskeltoppar utan Roffe Zetterlund. Ja. Han var nog en av dem som förekom mest, tror jag. Mm. Och jag tror just att, för det var det lite här jag ville åt då, att det är nog det som en hel del, kanske, vi är ju kanske lite för, inte så ofta vi kan säga så, att vi är lite för unga, men för att ha upplevt någon längre. Men så är det lite med Roffe Zetterlund, kanske både som spelare och tränare. Mm. Men han, om man googlar hans namn så kommer man nästan direkt in på olika citat. Mm. Skrattsajten är jag inne på just nu. Och jag kan läsa några här och får se om du tycker att det här är kul. Det här är grejer som Roffe Zetterlund har sagt. Ni tre bildar en kvadrat på mitt plan.
Det är ju kul.
Grabbar, ni jobbar för dåligt och alldeles för loja. Får jag se den minsta lojalitet i andra halvlek byta ut er direkt? Du älskar sånt här. Du var Andrells största fan. Fy fan ändå. Satt och hoppades på julafton nere i Lerberget.
Jag tror att jag har...
Får jag den här sportgrunden?
Ja, jag tror att jag har Lasse Andrells. Jag ska hemma och läsa den ikväll.
Kom ihåg att du har en gås ihop med Janne Eriksson.
Ja, det var inte lika bra.
Det finns inga järnvägar till framgång. Kom igen nu grabbar, nu börjar vi om från cash. Lönen kommer radioaktivt. Nu går vi ut och visar var båten ska stå. Träningslägret i Spanien var i Portugal någonstans. Jag tror jag stannar där.
Det är riktigt bra alltså.
Ja, vi också undrar, vad är källan på alla de här citaten? Har de skrivit ut de här i tidningar? Ja. Jag är faktiskt nyfiken på det här med järnvägar. Det kanske inte bara någon som hörde fel.
Ja.
De komplicerar varandra bra på mitten. Det var också någon klassiker. Nu tror jag
där
inte.
Borde man ha sätta en viralgranskare. Och
han fanns inte då.
Nej, han fanns inte ens då. Men för att gå igenom arkiven och säga, det måste ju finnas någonstans, det måste ju varit en reporter som någon gång har gjort den här på en presskonferens eller efter match eller med vara, när Rofferzäta har sagt de här sakerna.
För tror du liksom de här böckerna som Anrell, som jag tror faktiskt även jag fick i julklapp, de kom väl, det är väl lätt 90-tal.
Ja, så här jultidnings
precis, påminner lite grann om den här sporten idag, det tunn och lättläst så. Men de kom ju, jag vet inte om internet var i sin linda kanske, men det var ju inte att det fanns ett jättestora arkiv att gå till, så jag är väldigt nyfiken på hur de här samlades in, om det är liksom vittnesmål muntligen från gamla spelare som Roffe Zäta haft. Jag tror väl inte att Roffe Zetterlund har lidit mycket av det här. Eller så har han det. Inte vet jag. Men han är väl väldigt förknippad med det här. Och det kan jag tycka är synd. För här, den här karriären har, borde det talas mer om. Både som spelare och tränare. Han kom då till AIK någon gång på 70-talet. Ett AIK på dekis. Lyfte upp dem. Då det gick väldigt bra några säsonger. Jag tror de vann cupguld och de var framme i någon SM-semifinal och jag kanske missade någon framgång, förlåt AIK-are. Och folk har vittnat om att det var just väldigt mycket Roffe Zetterlunds, han ställde ju väldigt höga krav, jobbade stenhårt. Han uttalade sig rätt nyligen om Brage i konstgräsdebatten, att han gillade konstgräs bara för att då kan man träna hur mycket som helst. Den typen var han. Sen blev han ju då spelande tränare, valde att gå till Brage i division 3 som han motsvarar division 2 nu. Som man som spelande tränare tar upp i Allsvenskan. Och jag tror de slutar fyra i Allsvenskan. Med väldigt, han är spelande tränare då samtidigt. Nu vinner på 80-tal tror jag. Och han vinner guldbollen då. Vad är det speciellt med den guldbollen?
Ja, vad är speciellt med det? Att det var en allsvensk spelare? Eller?
Ja, det är väl lite speciellt. Kanske ändå har hänt tror jag. Men jag tror att han hade inga landskamper.
Nej, det var det.
Det var liksom den bedriften var just så det. Pass stor.
Ja, men det är att en han, sån trivia för
mig. Ja, precis. Och sen hade han ju faktiskt, alltså han är misslyckats också, men Bayern hade han så sent som 98 när de var nykomlingar, höll de på att vinna guld det året när AIK vann istället. Och han, Malmö hade han ändå toppplaceringar med i början av 90-talet. Han har gjort jättemycket som tränare, och såklart misslyckats också, men har blivit den här skämtgubben lite, som säger lönen kommer radioaktivt. Och det är väl fan bra att man kan vara både och, men man ska minnas att det var fan ingen dålig spelare och tränare, Roffe Zäta.
Mycket bra utfört, Johan.
Ja.
Ja, jag hör mig nästa gång.
Det är bra. Jag har även läst lite i sommar i sportpress. Och bland annat läste jag en intervju med Gustav Engvall i Göteborgsposten. Som hade varit nere i Belgien och träffat honom. Är det Mechelen?
Jag tror att det är det.
Han spelar i. Hoppas att vi inte säger fel, men vi tror att det är Mechelen. Och vinkeln där var då att Engvall mådde ganska bra nu för att fotbollen, den här skrevs någon gång i början på sommaren tror jag. Eller om det var skitsamma när den var. Men Engvall var glad för att fotbollen hade vänt. Han hade fått spela matcher igen och gjort en del mål och hade en ny tränare som trodde på honom. Och det är kul för Gustav då. Men han berättade om hur jobbigt det hade varit däremot. Först i Bristol där han var och sen även i Belgien under hans tidigare tid där. Och han berättade att när det var som jobbigast här i Belgien så satt jag i bilen vid ratten och funderade på om jag bara skulle sticka hem och jag mådde så dåligt och så. Men nu mår han då bra igen. För sen kom det in, som du såg i artikeln, en ny tränare, Gustav fick chansen och gjorde lite mål. Och jag kan ju säga istället för vad jag tänkte, så vad tänker du om denna lilla infon? Det var ingen speciell artikel på något sätt, men en glad vinkel då. Gustav Engvall trivs med livet igen, fotbollen går bra.
Ja, att det är väldigt bräckligt.
Exakt.
Bräcklig tillvaro, att man mår piss när det inte går så bra. Och sen så får man en ny tränare och gör några mål och så plötsligt så leker livet. Det är väldiga ytterligheter där.
Exakt. Det var precis det jag tänkte. Och tänkte kul för Gustav Engvall att han mår bra och att fotbollen går hyfsat nu. Men stackars kille, vilken skör verklighet. Att så mycket att man mår som man presterar, det kan aldrig vara bra i längden. Jag skrev ju ett jobb här innan semestern som handlade om religiösa spelare i Allsvenskan. Där jag följde bland annat då Gods Will Ekpolo, som är ganska djupt kristen då, spelar i Häcken, och Jonas Barney, som under reportagets gång mot slutet lämnade IFK Göteborg. Mm. Honom följde då under Ramadan, han är muslim och praktiserande muslim, skojar lite om att han nog är en hardcore muslim. Det var ju spännande i sig att följa den här fastan på nära håll och hur det faktiskt ser ut. Och där var ju även då Al-Hassan Yusuf med på ett hörn, han de kallar Hasse. Minns du det? Peter Kisfaludi. Väl ungdomstränare i BP nu, men ett tag var han sportchef i AIK. Kissen. Precis, Kissen. Mm. Men att Mats Olsson, som då skrev mycket om AIK, skrev aldrig ut Kissen, sa alltid han de kallar Kissen. Mm. Och det var väl hans sätt då att säga att han inte gillade det smeknamnet. Mm. Han de kallar Kissen stod i katakomberna. Mm. De har då olika religioner, och det var jättespännande att följa det på nära håll, och kanske speciellt det här med fastan, vilket ändå är när man spelar vardagsmatcher i Allsvenskan klockan 7 och bär med sig att det här var ju, om man tar Yusuf då, alltså några av hans allra starkaste matcher, när man säger att han ändå slog igenom med dunder och brak, så skedde de alltså när han inte hade ätit eller druckit på kanske 16 timmar. Det är speciellt när man ser det på nära håll.
Men tyckte det var lite synd att Poja inte utnyttjade barn i lite mer på fasta situationer.
Exakt, den måste in där.
Det måste in, så har vi gjort det. Ja. Kan vi gå vidare?
Ja,
precis. Kan vi besöka sig?
Ja, då har vi städat av
den. Då har jag snöat in lite här på Office Häta och det gjorde jag. Jag är lite i det modet nu. Ja. Jag måste komma ner på jorden nu.
Ja. Ska jag hitta en mer lättsammare nisch? Atletic, kan de behöva något lättare material?
Ja, precis.
Anmäla sina tjänster. Ja. I can do it in English as well.
How many Germans live in Gothenburg?
German. It works better on Swedish. ja, det var jätteintressant att följa dem på nära håll. Och det som de båda hade gemensamt då, när de talade om sin tro, var att de menade, både Ekpolo och Barney, och för all del även Yusuf då, att den gjorde det lättare för dem att inte, kanske då, likt Gustav Engvall, må som man presterar. De sa då att de lägger sin identitet där, inte bara är fotbollsspelare, utan de kanske framförallt är troende. Och de sa, de var väldigt noga med, det betyder inte att vi är ändå 100% fotbollsspelare liksom, och ger precis allt vi har. Det kan nog ingen anklaga någon av de två för att ta lätt på arbetsinsats eller sådär. Men att det är lättare, trodde båda de två, för oss än många av våra lagkamrater, att inte gå med i den här känslohissen som Stara pratat mycket om också, att det är farligt för en tränare att gå med i känslohissen, både uppåt och neråt så att säga. Att det ger oss ett fundament och en stabilitet. Och jag är inte själv religiös, och jag tycker inte att Gustav Engvall måste bli religiös. Mm. Men jag tror inte det måste vara religion. Men att om man kan hitta någonting, något slags fundament som inte bara är att man har lagt varenda ägg i samma fotbollskorg, så tror jag att man har mycket att vinna på det. Och det kan ju vara att man är pappa.
Spelar FIFA. Eller, ja.
Låt det vara FIFA då, om man är väldigt intresserad av det. Eller att det är en kurs som man går, eller vimpelintresset, eller en familj som man bryr sig mycket om.
Jag är iskallt och Gustav Engvall sitter i Michelin och skickar runt mejl till Köpings FF och ber om en vimpel.
Ja.
Det hade piggat upp.
Ja, precis. Låt säga då att det vänder igen och Gustav hamnar i frysboxen. Men så, jag har ju ändå mina vimplar, så det är okej. Okay. Nej, det kanske inte är vimplar, men att man har någonting som gör att man inte bara helt står och faller med hur fotbollen går. Det tror jag är väldigt jobbigt för många. Och då kan en del säga att det är väl inte synd av Gustav Engvall. Han tjänar ju bra. Men det tycker jag vi kan skita i. För att pengarna har inte så mycket med saken att göra här, tycker jag. Håller du med?
Jag håller med. Jag tänker, om man tänker ett steg vidare också, så finns det ju alltid ett gäng svenska proffs utomlands i världen som man vet inte spelar. De sitter på bänken och de sitter på läktaren.
Tror du vi underskattar hur jobbigt det är att vara sidosatt? Du har ju skrivit om bänkade spelare. Mm. Nästan hälften, eller är det mer i en trupp, är ju det.
Ja, det blir så.
Underskattar vi hur jobbigt det är att inte få utöva? Om man tar det för dig till exempel, om du skulle gå en hel höst och bara försöka här på dagarna visa framfötterna för att få skriva, men du får aldrig chansen. Det kanske är jobbigare än vad vi kan tro.
Ja, det går inte att föreställa sig hur det är när man har det som jobb och det är det bästa man vet och man känner att inte man får chansen och så.
Och en av de största utmaningarna för en tränare kanske.
Precis. Men om man då tänker så på många av de här spelarna ute i Europa som kanske bor på ganska goda ställen. Det kan vara soligt och det kan vara varmt och man kan ha en jävla infinity pool. Kanske god stad i närheten och så. Tjänar bra, men man spelar inte så mycket. Och då tänker man kanske ofta så att ja, det kan man göra när men sen borde man ändå flytta hem till Allsvenskan så man får spela lite grann. Men det kanske inte är, måste kanske inte vara så, för att det är olika. Men det finns ju Gustav Engvall-typer som inte låter sig påverka så mycket, som tycker det är gött att bara casha in och tycker, fan, då gör jag någonting av det här istället. Och så, han är fortfarande ung, han kan ju spela fotboll sen om 3 år till exempel.
Ja, visst.
Så det är ju, det är både och.
Kom du ihåg den här hösten, jag tror det var en höst, det var liksom en termin, man ska säga, som Erik Friberg satt i karantän i Bologna.
Ja.
Det var blittmåstrul med papperna på något sätt. Precis. Så han var Bologna-spelare men var indisponibel. Mm. Han kunde inte användas och det var en hel höst. Mm. Och då ringde jag ju honom i Italien och försökte få honom
att gå. Vet du vad han säger till mig att du sa när du ringde honom? Nej. Då? Du måste vara lite rolig nu, Erik, om vi ska göra den här intervjun.
Ja.
Det får inte bli för tråkigt.
Bättre kan du.
Ja, bättre kan du. Ja. Där körde du lite den taktiken.
Det klarade han nog säkert bra. Men jag försökte ju få honom att gå med på att det här var ett drömliv. Mm. Bologna verkar ju vara en mycket härlig stad att bo i. Och gott klimat, vacker stad, god mat. Mm. Och han får lön, men behöver inte utsättas för någon press och så. Mm. Att så är inte det här jävligt härligt? Mm. Och det ville ju inte han gå med på då. Nej. För att han, du förstår, man vill ha sina matcher, sa han. Mm. Annars så blir man inte det jag jobbar med.
Ja, ja.
Så, han kunde ju vara suttit i karantän i värre städer.
Ja.
Men även för honom blev det jobbigt, såklart.
Men om vi tänker så, du och jag, om det hade varit så att det Atletic hade värvat oss. Du hade fått bli London-korre, jag hade blivit Liverpool-korre. Men sen hade det visat sig att vi inte var så jävla bra. Så vi hade inte fått skriva, vi skrev ändå 3-årskontrakt. God lägenhet som vi kan betala, vi kan lägga undan lite pengar, familjen har det bra. Vi hade ju älskat livet ju.
Ja, men vi har ju inte samma strävan efter, och vi är inte nagelfarda på samma sätt som, jag menar, supportrar kollar hur det går för någon och så. Mm. Men jag tänkte faktiskt på det nu när Djurgården värvade Kujovic. Mm. Där, för övrigt, apropå det du sa med om man är första namnet på en lista eller nummer 2 eller andra valet, så var det ju en spelare där som var på väg in, som Djurgården sen sa att är det någon annan på gång, det blir inget med den. Mm. Kommer inte ihåg vem det var nu, men den spelaren tänker jag lite på. När de fick då, när det löste sig med Kujovic, när Bosse Andersson kom överens där. Han har ju inte bara inte så att han inte har spelat i Fortuna Düsseldorf, utan han har ju verkligen inte varit med i några matchtrupper. Han har varit så långt ifrån liksom spel som man bara kan komma och spelat någon match i reservlaget som är fjärde ligan eller någonting sånt. Men när han kommer tillbaka nu så verkar han ju bra, folk vittnar om att han är i bra fysiskt skick och han verkar liksom inte vara deppig sådär över att han har, och han är ju då väldigt troende, berättade det, minns jag, när han var målkung i Norrköping, att han hade blivit mer religiös, han är muslim då, senaste åren, och att det hjälpte honom mycket. Jag tror det började så att jag blev intresserad på att skriva om religiösa spelare, att, för han hade varit så himla bänkad i frysboxen, och då ville jag prata med honom om religion, om den på något sätt blev viktigare eller hur han använde den i en vardag när han just inte fick utöva sitt yrke.
Mm.
Och jag har inte fått något svar där, men det minner ut att jag gjorde det här reportaget om barn jag gick på Polo då istället. Mm. Men jag kan tänka mig att han skulle svara ja på om han har haft hjälp av det. Mm. Och någon djurgårdare kanske kan passa frågan.
Mm. Men ditt reportage då, vi ska ju nämna det, att det här numret kommer ut några veckor till vi har fått iväg ett nytt nummer, och det är ju bara ditt reportage läsvärt i sig, tankeväckande, och det är inte så ofta faktiskt det har skrivits om fotboll och religion på det här sättet. Man brukar ju använda klyschen att fotboll är en religion, men när spelare är väldigt religiösa, hur påverkar det dem och hur ser man på dem i ett omklädningsrum och sådär? Det finns ju på webben då.
Speciellt då i ett väldigt sekulariserat land.
Ja, man kan köpa numret om man vill. Det är lite dyrare att köpa ett lösnummer. Man kan bli prenumerant, det är mycket billigare. 39 spänn i månaden får man ju nästa nummer hem i brevlådan. Och man får tillgång till alla reportage. Ja, alltså det är flera tusen reportage nu på webben. Och man kan läsa bland annat ditt reportage då. Så gå in på offside.org. Vi vill ju och vi behöver fortsatt ha lite inströmning av prenumeranter för att vi ska kunna fortsätta göra de här reportagen.
Mm, det går att ringa till oss också om man inte är så digitalt bevandrad. Jag fick ett samtal precis innan vi skulle spela in här av en äldre man från Dalarna som berättade att han hade svårigheter. Man ville ge sin kamrat, som han sa, en prenumeration på Offside. Jag tyckte det var fint. Och då sa jag att det enklaste är om du går in på nätet, att du vet, jag sysslar inte med dator eller internet. Och då kan vi ändå säkert hitta ett sätt att hjälpa sådana personer.
Ja. Han har stängt.
Lyssnar man på poddar men inte använder dator och internet så är man också välkommen.
Ja, han har stängt det där fönstret. Han är helt utanför allting.
Han är ren.
Han är ren. Det var ju precis där, Johan, i skarven att vi hade hunnit gå på semester och hade varit lediga några dagar, som det var Wimbledon. Och till sist då givetvis blev det en final då. Först damerna och sen på söndagen herrarna. Och det var ju, blev en historisk final. Den var ju rekordlång i avgörande sätt. Där till sist då Djokovic besegrar Federer.
Mm.
I en gastkommande match. Och jag vill minnas att både du och jag, vår gamla praktikant här, Linus Sundervik, som vi kallar Limpan, som är på Expressen och är deras tennisreporter. Han skrev en krönika på kvällen där. Där både jag såg att du skrev att bra jobbat Limpan och jag gjorde detsamma till honom. För att han faktiskt belyste det som uppenbarligen hade fascinerat både dig och mig. Och som vi har tänkt på och pratat om här en hel del. Det är nämligen Djokovic öde i idrottsvärlden. Han är onekligen en av de absolut bästa tennisspelarna genom tiderna. Hur är det egentligen? Han har väl chans att... Det troliga är att han fortsätter ju givetvis några år längre än vad i alla fall Federer gör. Och kan väl då kanske gå om honom vad det gäller Grand Slam-titlar?
Ja, han är ju överlägsen världsetta. Mm. Han har då 16 Grand Slam-titlar i och med den här senaste Wimbledon-titeln. Federer har 20, Nadal har 18 och Djokovic har 16. Ja. Och det är också de tre herrspelarna. Williams har ju fler på damsidan som har flest. Sen just kommer Sampras med 14.
Precis. Mm. Men det är ju ändå så att han är ju inte i närheten av att få den kärlek och den beundran som Federer och Nadal får. Och det är också så att nästan var han än spelar, om det inte är hemma i Serbien, men möter han någon av Federer eller Nadal så är han ju alltid, ja, det är 5% som håller på Djokovic och 95% som håller på den andra.
Mm.
Det spelar ingen roll, han har ju, han kan ju inte riktigt bli den där stora spelaren. Någonstans då när han vinner den här på ett sensationellt sätt, finalen mot Federer, så kände jag med honom så jävla mycket. Jag kände att han får nästan stå där och be om ursäkt för att han har vunnit en Grand Slam-final.
Ja, det är inte så att publiken buar åt honom och tycker att han är skandalös så. Men det är väldigt tydligt, och måste vara väldigt tydligt för honom, är att den absoluta lejonparten här inne vill se den andra vinna.
Precis.
Och kanske framför allt när möter Federer, men även på senare år så tycker jag Nadal har fått det uppsvinget bland publik, för att de kan inte stå emot hans fighterinstinkt, att han bara fortsätter och fortsätter. Och trots att han har haft jättemånga episka matcher, Djokovic mot de här två, så säger folk alltid att matchen man vill se är Federer mot Nadal.
Ja.
Det är de som är liksom rivalmötet nummer ett. Så.
Ja.
Och det spännande,
och för all del så är jag också. En final mellan Federer och Nadal, det är ju det man vill ha.
Ja, precis. Det känns... ja, som att någon nästan, om någon säger jag håller på Djokovic, så är det någon som försöker
vara riktigt
ärlig. Det är liksom när flårtanten kom, skulle alltid sitta någon, jag tycker det är gott med flår. Alltid någon så här, som skulle liksom bara för att gilla sticka ut.
Ja.
Men annars är det väldigt tydligt. Och det spännande då är ju att det går inte att se liksom vad han saknar.
Mm.
Han är uppenbarligen då väldigt tunga meriter.
Mm.
Och det är inte omöjligt, som du säger, att han går i kapp eller till och med förbi Nadal eller Federer och blir på herrsidan den mest framgångsrika någonsin.
Mm.
Han är redan nummer tre och bäst i världen just nu. Han spelar bra tennis, inte någon liksom tråkig tennis på det sättet. Han uppträder väl bra.
Mm.
Någon gång ibland kan han tappa humöret, men inte särskilt ofta. Han har visat prov på att han kan vara rolig. Han har gjort de här imitationerna.
Mm.
Men liksom har imiterat andra spelare servstilar och sådär. Och han är, jag tror att han är någon slags talesperson för spelarfacket. Och kan absolut föra sig på en presskonferens. Verkar vara hyggligt smart så.
Mm.
Men det biter inte.
Det biter inte, nej.
Nej.
Nej, inte alls faktiskt. Nej.
Och man hade ju offrat mycket, en del av sina pengar, för att verkligen få ta del av hans innersta tankar om detta.
Mm.
Jag såg att han sa det, jag vet inte om det var i finalen nu eller om det var någon annan final, att när folk skriker Roger så föreställer jag mig bara att de skriker Novak.
Mm.
Det låter ju bra och funkar det så absolut, men jag vill ju tro att...
En liten väsning av verkligheten, tror jag.
Någonstans där inne måste det ju kännas att sådär, vad ska jag göra? Det blir ju som Matadoren i Tjuren Ferdinand, att så liksom såhär, vad kräver ni? Vad ska jag göra för att ni ska gilla mig lika mycket?
Mm.
Och det hade ju varit oerhört lätt för honom då att ta en bad boy-roll.
Mm.
Att, ja, men i så fall då, fuck you, och så beter man sig dåligt och blir någon slags McEnroe-typ.
Mm.
Men den rollen vill han ju inte heller spela.
Nej, men du sa det, du var inne på det, Johan, att det finns nog ingen person i idrottsvärlden som jag hellre hade velat porträttera om han verkligen hade varit öppen. Om han hade gått ner sig i det här, hur det känns att vara så jävla bra men få så orättvist lite beundrar.
Ja, och återigen det som i någon kontext, det går ingen nöd på Novak Djokovic.
Nej, det gör ju inte det. Absolut inte. Det är inte synd om honom på det sättet. Men erkännandet är ju ändå viktigt. Framförallt när man är så historiskt bra som han är.
Mm. Vi talade ju lite i något avsnitt här under våren om det här gamla travtermen. När två träter vinner ofta en tredje.
Aha.
Som är det, jag kan inget om trav, men jag gissar när det är två som fightar så kommer någon utvändigt, som man säger. Och så blir det, som han brukade säga, Hans Kilinskog, korsdrag i kuponghögen. En tredje, bra uttryck.
Ja, får jag säga.
Ja. En tredje kommer då istället och tar den när de andra två träter. Och jag ville nämna då att i ditt Liverpool-universum att man talar om kampen här mellan Mané och Salah, intern kamp, vem ska vinna skytteligan och så. Och vi var inne på något rätt krystat Lennon McCartney tänk där.
Firmino.
Så, ja, så kommer Firmino där som en tredje och kanske blir viktigast. Vem vet. Här är det ju något liknande såklart, att vad gäller att vinna i alla fall, men inte i popularitet. Och det är svårt i fotbollsvärlden. Jag menar, hade det varit spännande i Grenoli om liksom Gren kände sig väldigt oälskad av folket medan Lidholm och Gunnar Nordahl fick all. Men så var det ju inte. Han verkar väldigt stor här i Göteborg.
Ja, precis. Ja, exakt. Ja, men det är ju någonting som också gör att, alltså i ett fotbollslag och sådär, så visst, man kan ju tycka så att i en trio eller i anfallsduo för all del sådär klassiska, så Dwight och Cole Dwight York och Cole i United, så vem fick mest beröm och så.
Mm. Men, smiling assassin.
Men i individuella idrotter så är det ju ändå speciellt.
Ja,
faktiskt.
Ja, det går klart att hitta sådär trios inom fotbollen med, där en har varit, vi talas om Massinho som försökte glida med i vaggan med Bebeto Romario, men då är det ju ofta det tydligt att men, den är lite sämre och glider med i den här forwardstrion eller vad det är. Men här går det ju inte att säga så om Djokovic, det gör det ju spännande, varför det inte riktigt biter.
Nej, det är så. Och i då, om man ska försöka tänka i vår egen lilla svenska fotbollssammanhang, så finns det ju ett namn som det är inte närheten av Djokovic storhet på något sätt. Men ändå Fredrik Ljungberg. Han har ju någonting.
Ja, honom ställer man ju inte.
Biter ju inte på. Det, liksom, det fastnar ju inte riktigt på en. Nej, gjorde inte ens det när han var som bäst nästan. Om han inte är Arsenal-supporter utvis eller Hamstapöjk.
Jag är beredd att hålla med. Det går inte att ställa honom. Djokovic ställer man ju då mot Nadal och Federer. Mm. Man ställer ju inte Ljungberg på samma sätt så kanske mot Zlatan och Henke. Eller kanske man gör.
Turbo kanske.
Nej, men säg att man ställer honom mot Zlatan och Henke. Mm. Vi tror vi nämnde någon gång för länge sedan att han skulle vara lätt att glömma bort Fredrik Ljungberg. Om man skulle säga vilka har varit de 10 största bästa herrspelarna någonsin. Mm. Så skulle han lätt kunna glömmas.
Mm. Men ändå var han med i liksom
Supersweets.
Ja. Och det säger väl någonting om att det var liksom en litet gäng.
Ja, men jag håller med att det inte riktigt bet. Alltså nu är han ju då, är han assisterande tränare i Arsenal? Är det rätt att säga att han är det?
Så ja, det är han. Absolut. Och Emery var ute och hyllade honom här lite grann i helgen. Mm. Lite utplockat i svenska medier.
Ja, det kostar inte mycket för honom att hylla efter en vinst. Men där känner man ju också att det är ju egentligen rätt stort. Mm. Alltså Fredrik Ljungberg, en gammal, jag vet inte om man ska säga att han är legendar i Arsenal. I sådana fall har de väldigt många. Mm. Men han var ju stor där i alla fall. Mm. Särskilt under 2002 där kanske.
Mm.
Att det är stort då att en svensk spelare är assisterande i Arsenal. Mm. Men det känner man också, det biter inte riktigt. Nej. Visst, folk noterar det. Men inte sådär att man känner att så här, wow, vad grymt. För man vet inte riktigt vem Fredrik Ljungberg är fortfarande.
Precis, och det är ju så att jag har aldrig läst ett riktigt avslöjande eller naket porträtt med eller om Fredrik Ljungberg. Man har inte fått det, men offside. Jag har varit och hälsat på honom flera gånger och jag minns en gång när...
Det har varit habilt.
Ja, minns en gång när Henrik Ekblom i Sten och P.A. Jörgensen. P.A. Jörgensen, fotograf. En av världens främsta faktiskt matfotografer. Han åker runt hela världen och plåtar tallrikar med mat. Har ett eget matmagasin som heter Fool och så för den som är intresserad. Men de var där och då P.A. Jörgensen som är väldigt intresserad av mat frågade nog Ljungberg som hade bott i London många år om han hade liksom tips på någon liksom hidden gem i restaurang London. Och Ljungberg tittade väl upp så på P.A. Nej, ska jag vara helt ärlig, jag är inte intresserad alls av mat. Så hade jag fått bestämma så hade jag bara tagit ett piller och blivit mätt av det. Och det var ju liksom helt otroligt fascinerande nästan liksom. Ja, det var ju nästan så att P.A. Jörgensen blev förnärmad. Liksom. Så kan man inte tänka mat. Liksom.
Men där öppnade han sig ju.
Precis. Så mycket har han ju aldrig avslöjat. Jag har aldrig fått så stor inblick i hans psyke. Som jag fick den lilla detaljen som jag tror den kommer inte ens med i tidningen. Liksom.
Konstigt.
Jaha, konstigt ja. Precis. Men jag tror aldrig att jag har fått en så tydlig bild av Ljungberg, även den är jävligt luddig ändå liksom.
För det nu har han ju suttit lite också som expert i tv-studios, ja. Så man känner att man inte riktigt på det klara med vad han står för fotbolls... Jag också stack det liksom inte ut.
Nej, absolut.
Han var väl inte den
han
bästa...
Han stack väl snarare ut som att han var rätt grå, får man faktiskt...
Ja,
man ska
så sådär, liksom, vad vill han stå för? Men också, han hade liksom... För han hade ju en viss glamour. Det försökte ju svenska medier i alla fall lyfta upp honom till med ett tag med Calvin Klein och att han hade modintresse, vilket var lite... Stack ut lite kanske så. Men han var inte folklig på det sättet och han var inte... Ja visst, Mats Olsson försökte med att kalla honom primadonna, men han var inte divig på sättet att det kunde bli en grej heller riktigt. Mm. Så det bet inte riktigt, i alla fall min uppgift. Så kanske han också hade varit mer om man, du nämnde ju Halmstad där han ju absolut slog igenom. Och det finns ju HBK-are som minns de åren när Fredrik Ljungberg var ung med glädje såklart. Mm. Men det var inte så himla länge och de har inte varit riktigt lika stora, han har haft en stor allsvensk publik. Så hade jag kanske liksom pratats om lite mer. Mm. Jag menar, liksom det är starkare, även förlåt HBK, men det är lite starkare med Zlatan och MFF. Liksom.
Mm. Mm. Nej, men absolut. Nej, men det är väl kanske det närmaste vi kan komma. Alltså, Djokovic än en gång är ju i en egen kategori.
Vunnit lite mer än
Ljungberg, ja. Ljungberg också. Men det är svårt att tänka för att det krävs så himla många saker. Som du sa innan, han hade kunnat addera någonting. Han hade kunnat bli liksom en talesperson för de yttersta elitidrottarna som är lite miljökämpe, men det är han också taget liksom.
Mm.
Greta Thunberg har ju den nu.
Ja.
Det går liksom inte att ta den, och vad skulle han kunna göra för att han skulle kunna lyftas och eleveras?
Jag tror inte att han går runt och tänker så mycket på
Nej,
det.
Nej, han gör väl inte det. och det är väl för väl.
Han är säkert nöjd, men det är någonting att han var, först var han i Wolfsburg, det låter ju spännande, men det var inte så att vi kände att dit borde vi åka ner och reda på, men det kanske finns mer, man får väl följa honom lite på avstånd här i Arsenal. Det borde ju, jag borde tycka att det är häftigare än vad jag tycker. Mm. Ungefär så.
Nu så, Johan, är väl dags att runda av denna comeback efter sommaruppehållet.
Mm.
Ska vi säga så eller?
Ja, det tycker jag väl göra. Och då säger vi väl då att detta comebackande avsnitt av Sides podcast, det har vi gjort i samarbete med C-more. Och från och med nu så kan man ju se La Liga, Serie A och MLS på C-more. Samtliga drygt 1100 matchen per år från dessa tre ligor kommer att visas på C-more och Sportkanalen. Och i Serie A är det ligapremiär nu på lördag den 24 augusti med matchen Parma-Juventus. La Liga går in i omgång 2 med matcherna Real Madrid-Valladolid, Barcelona-Betis och Alexander Isaks Real Sociedad mot Real Mallorca. Och på måndag är det derby MLS när Zlatans LA Galaxy möter LAFC. Och glöm inte då heller att C-more visar ju alla matcher från Allsvenskan och Superettan. På söndag till exempel är det toppmötet då, Malmö FF Djurgården. Man går in på cmore.se för att läsa mer. Tycker du får checka in lite Malmö FF Djurgården? Det ska du inte missa på söndag.
Nej, för fan, jag är tillbaka nu.
Nu är det spännande i både toppen och botten. Därmed säger vi tack och bock då för den här veckan. Och nu är inga mer uppehåll på bra länge, utan nu kör vi vidare här varje onsdag.
Nu är det full fart framåt. Vi önskar en trevlig vecka, så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Ha det bra.
Hej.